Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till syskonbandet och ett nytt avsnitt av Klarsyn. Klarsyn är ju programmet du lyssnar på just nu och syskonbandet är vi som producerar programmet.
Vi sitter idag i SRFs studio och jag har med mig inför det här samtalet Erika Hudson och Eva Nilsson. Vi ska få presentera lite mer strax. Anledningen till detta är ju att vi håller på med pågående serie där vi utgår från fred och tänker oss att kanske är också SRFs internationella utvecklingsarbete ett fredsarbete. Så det vill vi prata om här. SRF, alltså Synskadades Riksförbund. Erika, du jobbar här. Vad är din roll och varför vi är här och pratar med just dig?
Jag har jobbat på Synskadades Riksförbund exakt ett år från och med igår helt enkelt. Men jag fick möjligheten att fortsätta Evas fantastiska arbete inom SRFs internationella utvecklingssamarbete och samarbeta med våra systerorganisationer som befinner sig runt om i världen. Alltså organisationer precis som vi här i Sverige, SRF, som jobbar i andra länder. Framförallt jobbar vi med dem som befinner sig i Afrika och Latinamerika just idag. Och vi stöttar dem med både pengar men framförallt liksom samverkan och erfarenhetsbyte och kunskapsökning från båda håll. Så att de förhoppningsvis lär oss från oss här i Sverige samtidigt som vi lär oss från dem. Och det är det jag har möjligheten att jobba på här på SRF.
Och du Eva, du har jobbat med det Erika gör. Hur länge har du gjort det?
Jag har arbetat i två omgångar med Synskadades Riksförbunds internationella utvecklingssamarbete. Första perioden var mellan 2005 och 2010 och sen jobbade jag mellan 2019 och fram till augusti 2025. Och 1986 så jobbade jag som volontär i Kenya och bodde i Nairobi och det var inom motsvarigheten till Synskadades Riksförbund. Och det vände upp och ner på hur jag såg på livet och allt egentligen. Var väl det som gjorde att jag sen fortsatte att vara intresserad och jobba med de här frågorna på olika sätt.
Det där måste ju nästan haka tag i direkt. Det blev man ju mycket nyfiken på. Berätta lite om det som började, som du berättar nu om i Kenya och ditt intresse som startade där. Vad hände?
Ja, det som hände med mig personligen. Jag var ju 27 år när jag åkte dit. Att försöka jobba som föreningsrådgivare och vara 27 år är inte någon bra kombination i ett sånt land. Och dessutom kvinna och tro att man vet hur allt ska vara och hur världen ser ut. Som jag gjorde, det fick jag ändra på. Jag kan väl säga att det bidrog också till att jag bara stannade där i ett år. Jag skulle ha varit där längre egentligen, men det fungerade inte riktigt. Delvis på grund av mig. Men det som hände sen, det var ju att när jag kom hem så hade jag en helt annan åskådning om både mig själv och min omvärld. Och jag hade varit väldigt fyrkantig innan jag åkte ut. Jag visste precis hur allting skulle vara och hur det borde vara. Och nu kunde jag säga att ja, men så enkelt är det inte. Utan det är ju omständigheterna som skapar vilka förutsättningar vi människor har. Och det var väl egentligen den viktigaste lärdomen jag fick när jag var där. Att det har betydelse sen. Sen lärde jag mig också att även om man har det knepigt så kan man skratta åt situationen och ta den med en klackspark. Och det har jag väl också försökt att göra i mitt eget liv. Försöka ha lite självdistans och självironi skulle jag kunna säga. Så jag åstadkom inte så mycket under det här året egentligen, men jag lärde mig desto mer om hur det blir när man är fattig. Och att man kan lösa situationer på olika sätt för att få livet att bli drägligare.
Jag fortsätter med dig Eva. När startade det och hur egentligen?
Den första gången som De Blindas Förening började engagera sig i de här frågorna, det var på Världshälsodagen 1962 då man försökte uppmärksamma Sverige och världen på vad följden blir om det inte finns ordentligt med ögonsjukvård. Så att man kan förebygga och bota synskador. Och sen gjorde den dåvarande kassaförvaltaren Per Hägermalm, som jag förresten tror var medlem i syskonbandet. Han gjorde en resa till Etiopien 1966. Och han var också i Tanzania och Jordanien. Och i samband med hans resa så var ett antal organisationer som synskadade hade bildat själva och ett antal organisationer för synskadade. Det här med av och för är ganska viktigt i de här sammanhangen. De var samlade till en konferens också 1966 där de antog ett uttalande. I det uttalandet så listade man alla områden egentligen där synskadade behövde få bättre förhållanden. Och det rörde ju ögonsjukvård, botande av synskador, skolutbildning, högre utbildning, arbetsmarknad, tillgång till punktskrift och möjligheter att få arbete och rehabilitering. Och sen har ju det här utvecklats på senare år till att även omfatta mänskliga rättigheter, att vi ska ha samma rättigheter som andra och konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som FN antog 2006. Den konventionen är ju mycket idag hörnstenen i många av SRFs samarbetspartners, ja alla egentligen, deras arbeten. De här områden jag nämnde först som stod i det här uttalandet, de tog Per Hägermalm fasta på då när han besökte Tanzania och Jordanien och Etiopien. Och det kom sen att också bli grunden för det blindas förening och senare Synskadades riksförbunds utvecklingssamarbete. Den första insatsen som SRF gjorde, det var att man byggde upp ett punktskriftstryckeri i samarbete med SIDA. Man fick SIDA-bidrag för detta och sen så gjordes det här i samarbete med utbildningsministeriet i Tanzania. Och sen byggde man upp många sådana här punktskriftstryckerier på många ställen i världen. Sen kom det ju att handla om arbete. Det fanns yrkesutbildningar bland annat i Sri Lanka. Det fanns en skola för kvinnor med synnedsättning i Tanzania där de skulle lära sig olika yrken. Och sen kom det att bli, eftersom SRF i mitten på 1970-talet startade en funktionärsutbildning i Sverige för våra distrikt och lokalföreningar, så exporterade man den här modellen med funktionärsutbildningar till både Asien och olika delar av Afrika och till kvinnor och till Latinamerika. Och det gjorde ju att organisationerna där fick råg i ryggen och stärkte sig och kom att få en framskjuten position i sitt intresse, politiska arbete men också sitt arbete för medlemmar. Jag kan väl också säga då apropå det här med lärdomar att det jag också lärde mig då 1986 när jag var i Kenya, det är att man kan inte prata om intressepolitik, alltså påverkansarbete, om inte folks grundläggande behov först tillgodoses. Det vill säga mat, arbete, skolutbildning och sådana saker. Klassiska. Så därför så var ju det en, alltså både det här med arbete och rehabilitering och sånt har ju varit en del och är fortfarande en del av Synskadades Riksförbunds utvecklingssamarbete. Jämsides med påverkansarbetet.
Men i bland annat då startade i Etiopien och Tanzania genom en persons engagemang. Och det är väl ganska sig likt. Det är ju faktiskt samma med syskonbandet. Det är bland annat Tanzania och Etiopien med fler länder som vi också har systerorganisationer och samarbeten med och som vi stödjer. Och som kommit, ursprunget har kommit med någon individs engagemang. Och sen har det då vidgats och blivit organisationens och fler människors. Så på sådana vis, och fler vis kanske, att det liknar varandra. Men Erika, jag vill fråga nu då. Var det liksom mest aktuellt just exakt nu?
Nej, men det är ju en jättespännande fråga. Och mycket har ju faktiskt förändrats de senaste åren, precis som Eva säger. Och det är lite på grund av biståndspolitiken i Sverige. Det har ju med olika åsikter inom vår politik i Sverige och anledningen varför saker har förändrats. Men just idag samarbetar Synskadades Riksförbund med 7 organisationer. Och vi gör det i 2 olika spår, nämligen med 4 organisationer, 2 i Tanzania, en i Nicaragua och en i Rwanda, samarbetar vi tillsammans med Sida och MyRight, alltså paraplyorganisationen här i Sverige som jobbar inom funktionsrätt och inkluderande internationellt utvecklingssamarbete. Så vi jobbar med MyRight och Sida med fyra partners. Men sen samtidigt har ju SRF-medlemmar sagt, men vi vill göra mer. Det här är så viktigt att vi vill hitta nya lösningar, och det är något som SRF har gjort på senaste åren, är att vi har sökt andra pengar helt enkelt, så vi kan stötta och lära oss från våra systerorganisationer runt om i världen. Så just idag samarbetar vi även med tre systerorganisationer i Botswana, Etiopien och The Gambia genom pengar från en privat stiftelse. Så vi har liksom försökt utöka våra möjligheter här och få både liksom då pengar från Sida som våra partners var, men också på nya vägar, vilket är ju bara vad man behöver göra i dagsläget på grund av hur bistånd och internationellt utvecklingssamarbete blir av med. Vi ser ju tyvärr det runt om i världen. Det är inte bara i Sverige som har minskat deras bistånd. Det är USA, EU, alla dessa rika länder, om man ska uttrycka det så, har ju dratt ner på deras stöd helt enkelt för det här långsiktiga samverkan med andra länder. Så då har SRF sagt, men vi ska hitta nya lösningar, och hittills liksom har det ändå, alltså det är svårt arbete, men vi har sett ändå lite, några framgångar som gör det möjligt att vi kan stötta fler partners, för precis som Eva sa, det behövs. Och de har ju inte samma resurser som vi har i Sverige. Om man tänker på liksom SRF, ja, vi får pengar för att stötta vår organisation både via medlemsavgifter, vi får det från staten, vi har vår fantastiska valvkalender som är en väldigt bra insamlingskampanj, men våra kollegor runt om i världen har inte samma möjligheter. Jag var nyligen i Rwanda och då sa de att de kan ju inte ta medlemsavgifter just nu, för de vill att personer med synnedsättning i deras länder ska kunna vara aktiva i en organisation, och det ska inte vara en ekonomisk börda för att göra det. Så då har du inte den ekonomiska tillgången till exempel, och staten stöttar inte dem. Så att just nu tyvärr är ju sättet för dem att kunna bedriva deras verksamhet är genom stöd från andra partners, och det är därför det är så viktigt att vi är där och stöttar. Tills den dag de kanske inte är i den situationen, precis som SRF har jobbat genom åren. Vi har ju funnits sedan 1889 liksom. Vi har haft lite mer tid här att jobba på detta jämfört med våra partners i Rwanda till exempel, som startades 94-95. Så de är lite mindre, och det är därför vi säger att det är syskonorganisationer. Vi är lite äldre, de är lite yngre. Vi har mycket att lära oss här, och vi behöver stötta varandra precis som syskon.
Flera av de länder som nu nämnts lite, och det är fler länder som ni och syskonbandet också har utbyte med på det viset. Fattigdomen har nämnts, det är en helt annan livssituation, och i synnerhet då för personer med en funktionsnedsättning, som en synnedsättning är. Ofta är det betydligt tuffare läge på alla olika vis, utlämnad till sin egen förmåga eller kreativitet, eller hur vi ska säga, och begränsningar till försörjning och så vidare. Men det pågår också konflikter rent mellan folkgrupper, mellan gränslandstrakter till flera av de här länderna som nämnts nu. Vad tror ni? Hjälper de här alla insatserna härifrån på något sätt i fredsväg?
Ja, rent generellt kan man ju se nu kopplingen. Om 2025, det var då USA drog sig ur väldigt mycket när det gäller bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Och sedan 2025 har vi sett att nu har pengarna minskat inom internationellt utvecklingssamarbete, samtidigt som det finns mer konflikter i världen. Alltså vi ser ju det rent liksom databaserat, att konflikter har ökat på de senaste åren, samtidigt som den här samverkan och det här långsiktiga stödet har minskat liksom. Så där vet vi ju grund och botten varför internationellt utvecklingssamarbete är så viktigt. Och sen med våra partners, Eva, du har varit med lite längre, så jag tänker, har du några tankar där?
Som tur är så har ju inte våra partners drabbats av de konflikter som har varit. Det har ju till exempel varit konflikter i Tanzania både inför valet 2025 och 2020, presidentvalen. De har inte påverkats av det på något sätt, mer än att de precis som alla andra i länderna inte har kunnat utnyttja internet och telefonnät och sånt här under valkampanjerna. På en väldigt generell nivå kan man väl säga att, eller om våra partners i de här länderna kan förebygga till exempel att antalet synskador minskar, så är ju det en sån sak. Om man kan förebygga att krigssituationer uppstår, det är ju mer en tror jag, fråga för inte bara synskaderörelsen i länderna, utan det är ju en fråga för hela funktionshindersrörelsen i länderna. Och det vet inte jag om de gör, men rent ideologiskt så är det ju så att krig skapar funktionshinder när folk blir skadade i krig. Mm. Så bara därför så borde man ju verkligen vara mot alla former av krig. Sen är det ju inte så enkelt, därför att man kan ju vara knuten till sin ledare i landet. Vi har i Nicaragua, det är ju inte, sen många år så är ju inte det en demokrati längre, utan det är ju en väldigt stenhård diktatur. Och där måste synskadeorganisationen vara lojala med och stötta regeringens alla program för att överhuvudtaget få finnas. De har också ingångar till regering och till beslutsfattare och är accepterade som en organisation som får verka i landet. De kan ju till exempel inte prata om påverkansarbete, att de påverkar, det får de inte säga, va? Eller att de försöker påverka landet att bli bättre på mänskliga rättigheter, det kan de inte säga, utan de måste ju säga att vi samordnar vårt arbete med regeringen i fråga om mänskliga rättigheter, i fråga om synskadades rättigheter. Så det är en balansgång som man får ta.
Men jag tänker att vi finns från Sverige exempelvis då, från en demokrati, att ändå det finns en kil eller en väg in på något sätt. De är inte isolerade, tänker jag, när det gäller då just systerorganisationerna där, utan de har kontakten här som då visar på andra möjligheter och andra kanske längtan och ändå en strävan, även om det gäller förstås att vara försiktig i sitt land här och nu. På sådana vis kanske man ändå kan tänka att det är bidrar i världsfreden, även om det är så att säga inte med på stridsbanorna liksom, men för individer, för ett långsiktigt. Det kan väl hoppas.
Ja, och jag tänker också så, alltså det här kanske också är så ideellt och romantiskt av mig att tänka, men jag tänker liksom, precis som i Sverige, de jobbar ju för förståelse och att liksom alla ska ha rätt till utbildning. Vi vet när man har tillgång till utbildning, då kanske man inte kommer in i dessa konflikter eller går in i alltså våld och den biten också, att då liksom vet man lite mer hur saker kan fungera, och de jobbar ju exakt på det. Och de vill ju att folk ska kunna försörja sig själva, och vi vet ju också, om man inte har tillgång till en inkomst, då kanske man väljer andra riktningar i livet för man inte haft möjligheten, och det är ju där också våra partners jobbar på, och de jobbar ju med folk i samhället så att inte de ska vara våldsamma mot personer med synnedsättning. Redan där är ju liksom jätteviktigt när det gäller fred, alltså både på liksom små nivåer men också de större, och det är exakt det våra partners gör, och det är det vi får lära oss från dem också. Så jag tror liksom man kan titta verkligen liksom mikroskopiskt på det här också, samtidigt som vi ser liksom världsbilden på det hela, och det är därför jag tycker det är så tråkigt när, jag vill inte bara säga politiker, men det är oftast de som kanske bestämmer lite om situationer som vi gör, och att de inte liksom tänker på det, och liksom hur viktigt det är att vi har det här långsiktiga samverkan. Alltså det är ju det handlar om. Man kan inte förvänta sig att det kommer liksom gå över på en natt, det tar tid, precis som det har gjort i Sverige. Och jag tror att vi måste låta våra partners kunna göra det själva också och kunna ge positiva exempel, likadant som vi får från dem. Men jag tycker det är jätteviktigt, och på ett eller annat sätt har våra partners absolut någonting att göra med fred. Men det är också en påpekan att personer med funktionsnedsättning och organisationer behöver med i dessa diskussioner, speciellt när det gäller konflikter och vad händer när en konflikt kommer, så att de är också med i dessa frågor. Och det är något våra partners jobbar på nu också, på grund av att det finns fler och fler konflikter som uppstår helt enkelt.
Och även om det är på politiska större plan, så du säger det mikroskopiska, men samtidigt är det ju det som är, alltså individer, en människa, och det är inte en utan det är många individer, många enskilda människor, men det är ju det som är det väsentliga egentligen, tänker jag. Det är den människan och den människan och den människan och den människan. Och då är det ju många plötsligt. Ni har både varit och rest runt i er roll här som ansvariga inom SRFs internationella arbete. Finns det något exempel på någon människa som du mött, som du märkte det här ni gör, det syns faktiskt att det gör någon skillnad?
Ja, jag kan ju nämna han som arbetade i alla fall förut i Rwanda, som Erika, som min kollega kan man väl säga. Han jobbar med vårt projekt. Bosco. Han förlorade väl synen i vuxen ålder och det var först synsvag och sen tappade han väl synen helt. SRF och Rwanda Union of the Blind byggde ju ett rehabiliteringscenter utanför Kigali några år efter folkmorden i Rwanda, och han gick där på centret på kurs och sen så småningom så började han läsa på universitetet och skaffa sig en examen och jobbade inte inom funktionshindersrörelsen först, men han höll på mycket med ledarskap och annat, och sen hamnade han så småningom i vår motsvarighet där nere, och det är väl en sån person som det gick riktigt bra för. Sen finns det många som jag har träffat som framför allt i Rwanda som har gått och lärt sig olika yrken. Så de jobbar ju som försäljare, de kanske odlar grönsaker och frukt som de kan sälja och får en de kanske inte har haft någon roll i familjen förut. De kanske bara suttit på en stol från 8 på morgonen till 5 på kvällen. Men sen har de gått på rehabiliteringscentret och lärt sig någonting, och så har de kommit hem och kunnat dra igång en verksamhet och kunnat bidra till familjens försörjning. Det tror jag är den stora grejen som jag har fått uppleva och träffa folk och fått höra om många människor när jag har rest.
Jag kan ju bara instämma där, och jag var i Rwanda och Tanzania nyligen, och exakt det Eva säger, det såg jag ju när jag var där. Det var en ung kvinna som knappt aldrig lämnade hemmet och sen fick hon möjlighet att gå till Masaka Resource Center for the Blind, och till exempel SRF stöttar att personer kan gå på det här centret, för det kostar ju, och våra projektmedel gör det möjligt ibland att vissa kan gå. Hon hade den möjligheten, och efter det fortsatte hon att vara engagerad i Rwanda Union of the Blind, gick en yrkesutbildning i virkning och sen skapade hennes egen shop efter det och säljer hennes produkter. Så där ser vi ju verkligen bara 1, 2, 3, kolla vad som har hänt. Och hon berättade för mig att liksom, jag frågade, vad betyder RUB för dig? Och hon sa, ja men det betyder ju livet för mig. Jag tänker i Tanzania, om vi tittar där. SRF har ju samarbetat med Tanzania Albinism Society sedan sent 90-tal, tror jag. Eller tidigt 2000 liksom. Men i flera år. Och det var ju en organisation som bildades 1978. Och de representerar ju personer med albinism i Tanzania. Och genom åren har det ju varit alltså hemska historier om vad som händer till personer med albinism i Tanzania. Alltså våldsamma, helt groteska grejer.
Under 00-talet spreds ett rykte i kustregionerna i östra och södra Afrika. Det handlade om att om man tog bort kroppsdelar från personer med albinism eller dödade dem, så skulle man bli rik. Det här pågick som värst i Tanzania mellan 2007 och 2008. Det tog lång tid innan regeringen reagerade. Sen har det här fortsatt i större eller mindre omfattning i hela regionen. Bland annat har det rapporterats fall i Malawi.
Och vi har sett genom de senaste åren att dessa hemska saker har minskat. Och det är jag övertygad om att det är till stor del Tanzania Albinism Society som har gjort det. Och idag när jag var där nyligen berättade de att det är inte lika många fall. Och sen kanske det är fall som inte de känner till om, det är ju tyvärr sanningen. Men på nationell nivå har vi sett att det har minskat så otroligt mycket. Och det är därför också vi vet att en organisation som Tanzania Albinism Society behöver ju fortfarande finnas, så att det inte ökar sen igen efter det här fantastiska arbetet som de har gjort. Så man kan ju bara rabbla på fler exempel. Jag tänker Eva och jag har ju flera, men liksom det är ju det som är så konkret, och det är där SRF kommer in. Och det handlar inte bara om pengar, men det har ju någonting med att göra. Det är ju sanningen, alltså det är ju pengar också. Men i Tanzania är vi en av de få som faktiskt stöttar Tanzania Albinism Society, och jag liksom tänker bara, om SRF skulle behöva dra sig ur, då Alltså, vi vet inte vad som skulle hända. Jag tror att de kan absolut stå på egna ben och det kommer lösa sig. Men varför ska vi sätta dem i den situationen? Och vi ska fortsätta det här samarbetet, för vi lär oss från dem också. Men det här arbetet behövs och det är jätteviktigt. Och det räddar liv helt enkelt.
Varför vi stöttar Tanzania Albinism Society, det är ju att en effekt av att ha albinism är att man blir synsvag.
Ja, man är ju väldigt, väldigt känslig för att man inte har de pigment som skyddar både huden. Och samma sak så är det ju pigmentförändringar i ögat som gör synnedsättningen också.
Jag tror i Tanzania har vi också ett väldigt bra exempel från TAS, som en av deras lokalföreningar har nu skapat en liten gård som de odlar olika grönsaker på. Och då får deras medlemmar komma till den här gården, inklusive mammor till barn med albinism. Och liksom, då får de odla grönsaker där och sen så säljer de deras grönsaker i deras byar. Och det har ju gått väldigt bra. Och då har jag frågat dem, liksom, men vad är största utmaningen här? Det är ju då att de inte har resurserna för att till exempel deras växthus som skyddar många från solen är helt trasig. Men de har inte de ekonomiska resurserna för att bygga ett nytt växthus eller laga det växthuset de har. För om de skulle ta de pengar att de får från att sälja deras produkter, då tar det ju bort inkomsten från de medlemmar som behöver den inkomsten. Så det är alltid liksom, det finns lite hinder, tack, det är inte så svårt, som gör liksom att de inte kan ta det nästa steget. Och det är där jag känner att SRF och vi här i Sverige, vi kan verkligen möjliggöra det här, för det handlar i grund och botten, precis som Eva sa från början, liksom, mänskliga rättigheter, men också liksom den här självklarheten att liksom, de vill sälja sina grejer och ha kunna liksom försörja sig själva. Men det är det här hindret som ligger där som vi försöker jobba på tillsammans.
Med de exempel som ni ger, så konkret, personer som ni själva träffat framförallt, för det berör ju en extra när man träffat någon. Jag gissar att ni som har ett engagemang, haft under många år och har jobbat eller nu jobbar, får göra det ganska meningsfullt. Kan jag tänka mig att det kan kännas när man får träffa eller höra och se dem som faktiskt blir konkret hjälpta i sin livssituation, som de exempel ni har gett.
Absolut. Vi har så mycket att lära oss här i Sverige också. Och jag tänker, för att resa, se sig omkring, se världen. Alltså det är så vi lär oss. Vi lär oss om andra kulturer. Och jag tror att mer personer hade den möjligheten och liksom verkligen ville lära sig och komma ut och höra från andras perspektiv, så skulle inte vi vara i den här situationen som jag känner att världen är i just idag. Där det är bråk, det är konflikter. Vi har oftast kanske inte förståelse för varandra. Och för mig är ju det fantastiska med det här arbetet. Och jag vill ju komma ut med det mer. Och det var just därför jag började i det här spåret. Jag började först när jag jobbade i USA inom funktionsrätt. Men sen tänkte jag, men jag har så mycket att lära mig när det gäller andra perspektiv runt om i världen. Och då att det här finns, alltså internationellt utvecklingssamarbete som verkligen är samarbete, är ju något som jag hoppas att mer känner sig engagerade och börja med och vill lära sig mer om, helt enkelt. Och det är därför jag är jätteglad att SRF engagerar medlemmar i just dessa frågor också. Det är inte bara jag eller innan Eva som jobbade med dessa frågor. Det var ju medlemmar som kunde också driva detta. Och jag tror på grund av medlemmar liksom, har jag ett jobb idag, och att SRF har sagt liksom, men vi ska jobba med dessa frågor för det är så viktigt och vi har så mycket att lära oss också. Så jag hoppas bara att det fortsätter och tycker det är jättekul och rekommenderar alla att engagera sig mer i dessa frågor. Men vänta, hur känner du, Eva? Är du på samma spår eller något helt annat?
Nej, jag håller med.
Nej, då så.
Tack för det ni gjort och för det ni gör för att göra världen lite bättre för en del människor. Kanske mycket bättre på sikt. Men tack, och tack för att ni var med i det här programmet av Klarsyn.
Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.